Radioplay.
Live från Stockholm, Sverige. Du lyssnar på Freakshow. Ikväll, Nemo berättar om det smutsiga spelet på Tyresand.
Fortsätter att ligga med en tjej varje kväll under hela inspelningen, så får du en resa vart du vill i världen.
Messiah petar på Sara Larssons gloria.
Vet ni vad som skiljer Sara Larsson från vilken annan 19-årig tjej som helst?
Framgång.
Ingenting!
Ingenting!
Och Jakob förutspår kändisarnas framtid.
Elvis Presley, död. Marilyn Monroe, död.
God kväll i de svenska stugorna, det är fredag kväll. Julen är över, nyår är över, det är 2018. Men Freakshow är, ja, vi har samma uppsättning som vanligt. Jakob Ökvist sitter bredvid mig, hej.
Hej, Messiah Hallberg
sa
heter du?
Det?
Nej, du sa inte det.
Nej, trist. Men ni lyssnar på Freakshow och det är ju fortfarande, vad ska man säga, det är en podcast.
Det är det.
För folk som gillar sånt.
Folk som gillar poddar, det är en rektal termometer rätt upp i den ändtarmsöppning vi kallar svensk nöjes- och underhållningsindustri. Jag satte den.
Ja, det var lite ditt nyårslöft också att försöka sätta den där. Så att det är grattis.
Plugga den.
Grattis till det. Vi har som vanligt en gäst, en man som är en succé. Han har uppfunnit sig själv på nytt kan man säga. Och sen gjort succé med flera olika projekt. Nemo Hedén, välkommen hit.
Tack så jättemycket. Ja. Fan vad kul.
Ja.
Jag känner mig nervös. Jag känner mig som en sån här liten barn som får träffa sina idoler så.
Ja, det är många som känner så när de träffar Jakob. Mig inte lika mycket.
Ja. Nej, väldigt olika det där.
Ja. Det är lite som Zlatan och någon sån Andreas Andersson eller sån där, som inte man är lika nervös för.
Att du är Andreas Andersson, ja. Då? Ja, du får googla Andreas Andersson, Nemo.
Ja, men gud.
Kan du idrottsprofiler?
Ja, AC Milan, Newcastle spelar ni.
Ja. Jösses. Ja, det där
fan, hur ung tror jag är egentligen? Vad fan?
Ja, men du ser så ung och fräsch ut. Lite trött ser ut, men du är småbarnspappa.
Yes, I am.
Då sover man inte sjukt mycket.
Nej.
Nej,
nej, men grattis till det. Mm. Hur gammalt är barnet nu?
Knytet är 8,5 månader.
Mm. Wow.
Ja, you have been there.
Ja, jag har varit där.
Det är fantastiskt, men man är ju trött liksom.
Ja, jag har varit där. Jag tyckte att det var härligt fantastiskt, men jag kommer aldrig återvända dit. Så kanske.
Ungefär så.
Jo, du kommer bli sen när du får din tredje fru.
Ja, men då kanske.
Ja, ja. När du är så här 75.
Ja, det,
alltså... Jag vill ha också barn, Messiah.
Nej, men jag kan tänka mig att jag kan göra det som min pappa gjorde, att man vill försöka hålla, jag tror att det var så jag kom till, att man försöker hålla döden på avstånd.
Ah, väcka liksom liv i ungdomsåren.
Ja,
att man känner igen sig. Det var här jag gjorde.
Man gör ju någonting. Alltså det är ju det sista man kan, som man har ju den, du har ju alltid den vägen ut.
Ja, absolut.
Att kunna starta om, alltså att lura dig själv att jag är inte så gammal.
Jag tror det var Jerka Johansson som sa att alltså när man får barn så är det bara nedräkning tills man själv dör. Det är lite mindre muntert sätt att se på det.
Kan man säga.
Då väljer jag hellre att se det på som du gör.
Men jag kan minnas ibland, alltså jag kan sitta på skolavslutningar och sånt där när min dotter har det och känna verkligen så. Alltså att min egen död är antågande. Att jag kan se hennes entusiasm, min äldsta dotter då. Och att hela hon har ju allting framför sig. Varenda ny sån här sensation och känsla som man kommer uppleva, som man själv har gjort. Första
skolavslutning,
men första dejten, första cykeln, egna bion, cykeln, ja, men allt det.
Oskuld.
Ja, det tänker jag inte så mycket på. Men
första podden.
Hennes första blogginlägg.
Ja, första vloggen. Första gången hon ligger med Jockiboi. Allt sånt där.
Första gången de kallar sig influencer på Instagram.
Ja. Allt det där hon framför sig.
Ja.
Och då känner jag att jag har inte det, och så kan jag bli lite avundsjuk. Men det är också fantastiskt. Ja, strunt samma. Jo, men jag tänkte säga, jag förstår att du är trött. Och du är också ett barn som är lite mindre.
Ja, inte 8 månader, 3
Nej.
År.
Ja. Men alltså, mina barn då, jag kan inte klaga så mycket längre. De är ju då 6 och 9. Och det har varit, jag har bara suttit 2,5 veckor på landet. Och de kan försvinna iväg i timmar och spela Nintendo och sånt där. Så att det är rätt härligt tycker jag. Man kommer till en punkt.
Vadå, du käkar frukost och sen ser du inte dem
Nej.
Resten av dagen?
Jo, om jag vill.
Om du vill.
Men jag behöver inte.
Om du går till Nintendo.
Om jag vill, så bra.
Ja, men jag kommer ihåg, jag hade min frisör då, Jesper. Hej Jesper, om du lyssnar på det här.
Klart han gör.
Ja, det är klart han gör.
Homosexuell?
Nej.
Nej?
Nej, väldigt straight.
Men Jesper känns lite gay.
Ja, men han är väldigt straight.
Och frisör och Jesper,
det är inte poängen här.
Nej, men poängen är att det är märkligt att både heta Jesper var frisör och inte gay. Det är liksom...
Ja, han har 2 av 3. Ja, jag kommer att berätta en historia för mig. Just när jag var i 8 månaders
träsket
så sa han att hans son då hade gått upp. De sov i samma säng, och så hade hans son gått upp, låtit honom sova och gjort frukost till honom. Kommit in och sagt så här: men sov du pappa, jag förstår att du är trött. Och då var väl hans son kanske 7 år.
Ja, ah, snyggt.
Och då trodde jag att det var, alltså det var som att han jävla, alltså det var som att du vet någon kom.
Du ljuger.
Ja,
det, ja, det där han, finns inte.
Nej, att han sa det bara för jävla smitt. Ja.
Men du fick barn tidigt, eller hur?
Ja, jag var 24.
Det är ju perfekt, då kommer du ha ett liv nummer två sen när de är 18 liksom.
Fast det där säger ju folk.
Ja, jag har hört det.
Ja, folk älskar att säga det, för det är den lilla trösten.
Jag drog bara en kryssa, jag vet inte.
Vadå att Messiah ska börja hänga på Rish när han är 40?
Ja.
Ja, nej, men det finns ju, många säger det så här, då kan ju du ta igen det där sen. Fast vad tycker man egentligen om de här lite äldre männen som står i baren och bara, tjena brudar, tja. När jag var ung, när jag var,
alltså, det vill finns... du nämna någon namn eller?
Nej, men det är ganska många i media Stockholm som man ser som hänger.
Men så här, jag kommer bli som de här amerikanska äldre männen man alltid träffar när man backpackar. Det satt alltid en ensam amerikansk man inne i baren och drack whisky och var lite så här härlig. Fick alltid ligga också.
Mina barn är vuxna nu.
Ja, ja, ja. Jag gör vad jag vill. Jag har sålt av firman.
Fast det där gillar jag mer, den beskrivningen, än den här killen som står på Rish och är lite så...
desperat. Du vill hellre vara ute i världen.
Jag vill inte vara den tredje till Mellbrorsan, av flera anledningar.
Du behöver inte förklara allt.
Nej, men förklara.
Men man förstår att du inte träffar dina barn så ofta om du tror på riktigt att de spelar Nintendo där ute på landet.
Men jag är ju, med, hör
du,
ju.
Ja, du hör, men det är inte Nintendo. Finns ju inte kvar.
Nintendo Switch. Det nya.
Ja, det är ett nytt.
Ja.
För jag såg inte framför mig att det, jag tänkte...
Inte 8-bitar, så det är Nintendo Switch.
Okay. Tävling, vem är mest ute av er två? Minst koll.
Var det inte Game & Watch de spelar? Ja, men välkommen då, Nemo.
Ja, jag har ju gästat... Nu börjar jag prata med mig själv igen, det är kul. Jag har gästat din podd två gånger.
Mm.
En av de få som har gästat din podd två gånger, tror jag.
Det är du verkligen, och du var ju med back in the days, liksom. Yeah. Gäst nummer typ 6, ja. Så här, 7, oj, fantastiskt. Oj. Och jag tycker att tack vare dig att delvis att det blir så pass stort.
Alltså, ja, vet, tack.
Det var, i början så var det liksom, man fick ta om gästerna som gjorde allt, liksom.
Jag läste en intervju med dig någonstans och sa, ja, det var skillnad i början när jag verkligen fick plöja igenom bottenskrapet. Ta någon som ställde upp allt. Och så bara, ja, det var jag och gruppen, det vet du.
Ja, det var typ ni och Kalle och sådär, Josefin Crawford och Jesper Fröjd från Paradise Hotel och så.
Vilka,
ja,
som helst, ja, alltså.
Du kunde skippa den sista killen.
För idag ska du träffa Lasse Åberg till exempel.
Det ska jag göra.
Så att du har
höjt liksom sig.
Höjt och, ja, klivit upp nu.
Ja, men jag kände att jag kan skoja med Messiah, för han vet, ja, ju att jag är ett stort fan. Alltså, ja, jag har varit fan av Geniförklarat och allting. Så det är för mig är det stort att vara här. Jag har hört alla era episoder av den här podden, kan jag säga.
Det är inte rimligt.
Det är helt rimligt för mig, är det.
Ja, ja.
Ja, nu fick vi klappa lite med håll här.
Så du får avsluta den här med att säga att det här är en rektaltermometer rätt upp. Den får du ta.
Du, jag har övat, men jag kan inte. Det är för svåra ord.
Det är svår.
I munnen bara, det bara hoppar runt i munnen, det går inte.
Överkurs.
Men roligt, men för första gången man blev bekant med dig så var det ju i det här programmet Kungarna av Tydösand.
Yes. Mm.
Du dök upp, du blev ett namn och så vidare. Men vi pratade ju om det redan i Geniförklarat någon gång. Och det var du som nämnde det någon gång när jag gästade din podd. Att ni blev ju någon slags dokusåpakändisar. Men precis en millisekund innan Instagram slog igenom, innan sociala medier.
Precis.
Så att ni fick aldrig den här andra plattformen att kunna ta det vidare. Alltså ni var precis, jag menar det var ju så här,
vi missade,
ja,
precis.
Men lite.
Det var bittert alltså. Men det var ju så, Instagram slog väl igenom 2011 tror jag på allvar. Och hade man haft den här dokusåpasvängen lite senare hade man nog fått sina 70-80 tusen följare. Men det blev inte så, men det gick ju bra ändå till slut.
Ja.
Och jag kommer ihåg när ni pratade i Geniförklarat om Kungen av Tylösand någon gång, du och John. Och då sa ni så här, pratade ni om mig specifikt. Och då sa ni så här, han Nemo, han verkar så fin ändå. Han känns lite missförstådd, han har fått så mycket skit och så här. Och jag blev så glad då, jag blev så himla himla glad.
Det finns de som förstår mig.
Ja, men det var verkligen så, jag kände mig så jävla eländig och kass efter den här serien. Så bara, åh, Geniförklarat förstår mig i alla fall.
Är inte Kungen av Tylösand den minst lättförklarliga såpan, dokusåpan som har gått? Alltså, hur säljer man in den till tv? För att ofta är det så här, det ska vara... att det ska vara ett öråd, det ska vara, man ska rösta ut varandra från en ö, eller det ska vara ett hus där det bor några personer. Det här fanns ju ingen plott, det fanns ju ingen, röd tråd.
Det var ju svensk Jersey Shore.
Ja, just det. Jersey Shore var ju jättestort då, ja.
Mm. Kalle fick uppdrag från Kanal 5 att sätta ihop ett svenskt Jersey Shore.
Träffade inte du Per Gessle under den där inspelningsperioden?
Jo, du har hört den anekdoten, eller hur? Den är ganska sorglig.
Ja, den är mörk.
Men när jag träffade honom nere i Tylösand-lobbyn där, till Leffes Lounge, eller vad det heter.
Han äger väl hotellet?
Han äger alltihop där. Och han hade gått med på att ha oss där för att Kalle sålde in oss som att vi skulle ha ett ganska lugnt program. Något ganska fint. Han ljög lite för Per Gessle.
Det kan man säga.
Per Gessle, vad heter deltagaren? deltagarna. Vi har en kille som heter Maskinen.
Jockeyboy. Nemo möter.
Ja, men det var verkligen så att han hade sagt något helt annat. Så när det väl programmet väl började och vi bara stökade och förstörde saker och härjade, då var ju Per Gessle rosenrasande liksom.
För det var rubriker hela tiden om liksom, alltså, superiet på
kaos,
liksom.
Exakt. Så träffade jag Per Gessle i lobbyn där, och jag var ju, har alltid varit ett stort fan av Per Gessle. Hela min uppväxt och barndom, jag har liksom typ alla plattor och så här. Så jag gick fram till Per och sa så här: hörru Per, jag vill bara säga till dig att jag älskar dig och din musik, och du har betytt mycket för mig och min barndom och allt så här, och du är fantastisk så här. Han kollade på mig med sina solglasögon och bara pff, så gick han.
Fan, det är otroligt starkt. Alltså. Ja. Var det här då, visste han då att du var en av de här deltagarna?
Han måste ha vetat om det, va?
För att annars är
annars
han
är
ju
sjukt.
Ja, annars är det sjukt.
Jag vet han inte det. Då är det ju, jag älskar det, jag har alla dina skivor, jag har drömt sen jag var liten, och så bara pfft.
Ja, nej, det går inte.
Så skulle vi ha reagerat när han berättade att han hade hört alla våra episoder.
Inte som vi. Har du? Vad glad jag blir.
Det är någon som gillar
han
oss.
Han är coolare.
Det är kul om du hade lyft på dina solglasögon och bara pff.
Vi får utgå från att han visste vem jag var. Annars är det ju hemskt.
Ja. Det sista om Tylösand också, det är lite daterat nu, men jag tycker minns du? Att när jag såg det programmet så tänkte jag, vänta nu, en av de här känner jag igen. Mm-hmm. Det var då kvinnan som gick under namnet Lady Lapdance. Ja. Och hon hade varit på någon slags dejt hos mig i Sund. Hon var från Sundsvall.
Hos dig? Nej, eller med?
Med dig.
Det var en dejt som ägde rum hemma hos mig. Han var bara kollade på.
Vi gjorde ingenting, men det var någon dubbeldejt. Alltså, hon hade varit i min lägenhet på någon efterfest eller någonting. Lady Lapdance, jag vet inte vad hon hette på riktigt.
Hon heter inte
så mycket som Erika, tror jag.
Ja.
Var hon journalist, alltså studerande?
Ja, hon var väldigt långt från journalist.
Tvärtom.
Jag fick,
det var motsatsen.
Okay.
Ja, hon brände upp tidningar.
Lady Lapdance.
Ja.
Du bad mig ju ta med tre spaningar. Alltså, och jag har tre små grejer från Tylösand. Ska jag ta den nu eller sen?
Ja, nej, ta den.
Jag kör.
När vi ändå pratar om det liksom. Jag har så här en grej. Jag tänkte göra så här. Jag ska berätta tre små kortisar från Tylösand. Och ni ska få säga om det är okej eller inte okej.
Från, du menar inte från orten till Tylösand, utan du menar
från Gästles liv. Nej, men saker som produktionen har hållit på med, kan man säga. Okay. Och inspelningen och så här.
Yep.
Spännande.
Okej, okay. Nummer ett. Är det här okej eller inte okej? Slutkastingen funkade så här. De slängde in mig och 10 killar i ett rum. Stort, ett bord fullt med sprit och öl. Och kameror runt oss. Och de sitter i rummet bredvid och kollar på oss. Hur vi för oss i sociala sammanhang. Det är castingen.
Det är alltså när man söker deltagare, så är det liksom, alltså,
det var slutkastningen.
Som någon slags sånt ap-experiment, som man ser sådana där forskare genom en glasruta.
Alltså, precis.
Otroligt alltså.
Och vad fick ni någon så här uppgift mer än att bara kröka? Och
nej, men det var typ så här: in med spriten, in med grabbarna, kameror runt om. Nu ska vi se hur de för sig i sociala sammanhang. Och jag lassade upp så här ölspel och körde igång, du vet, så här, som jag höll på med då. Mm. De tyckte, han är perfekt ungefär så.
Mm.
Känns det här okej eller inte okej?
Det är ju, jag förstår ju vad de vill åt. Det är ju i liksom ett mer humant perspektiv, så är det ju såklart vedervärdigt.
Det är cyniskt.
Ja, men det är såklart horribelt. Men jag förstår ju, om man vill göra ett sånt här program, så förstår jag ju exakt vad de... Jag kanske ska vara snabbare svar egentligen. Jag tycker inte att jag hade ju haft väldigt svårt.
Nej, men jag tycker det är okej, för jag tänker att om man ska göra Mästarnas mästare, så kanske man tar in några idrottsstjärnor och så här: nu har vi yxkastning. Man vill prova en gren och se hur det funkar. Kröka var ju en stor del av programkonceptet.
En av grenarna.
En av grenarna. Okay, ja. Så att, och du gjorde väldigt bra ifrån det där. Så ja, grattis, Nemo.
Jag säger inte okej och du säger okej.
Helt okej.
Okay. Mm, punkt nummer två. 25 dagar in i inspelningen så har vi supit dygnet runt. Jag och Jocke Boy är helt förstörda. Vi ligger vid poolen och är bara så trasiga. Och vill ha en nykter dag. Vi ligger där och dricker vatten. Och då kommer Kalle Solman och säger: roliga, sköna typer. Ni här ligger ni helt nyktra liksom. Vi bjuder på sprit och gör er till stjärnor. Och ni ligger här otacksamma. Ska inte ni supa? Är det okej eller inte okej?
Okay? Ja, det är ju det är lite som, ska vi säga, att det är som punkt ett där. Nej, såklart är det inte okej. Okay. Alltså såklart är det inte okej, okay, men å andra sidan.
Jag tänker på franska fotbollslandslaget som mitt i VM bojkottade en träning för att Anelka inte skulle få spela en match. Alltså att de liksom, hela gänget gick man ur hus. De är där för att spela fotboll, ni är där för att kröka. Kalle gjorde helt rätt.
Okej, punkt nummer tre. Det har gått 3 dagar av inspelningen och jag har dragit hem en tjej per dag. Alltså jag har legat med en tjej de första 3 dagarna. Kalle kom fram till mig.
Alltså det började som en hattrick alltså.
Ja, det kan man säga. Och Kalle kom fram till mig och är eld och lågor såklart. Han inser att det här är bra TV. Ja.
Eld och lågor. Ja. Roligt. Det här är
en liten
mall
som är eld och lågor. Det var verkligen så. Han kom fram till mig och bara såhär, sken. Som bara Kalle Schulman kan göra. Yeah. Han säger till mig så här: fortsätter du att ligga med en tjej varje kväll under hela inspelningen så får du en resa vart du vill i världen. Okej eller inte okej?
En morot kan man säga.
Kan man säga.
Ja. Och hur många dagars inspelning var det?
28 dagar.
Kanske också den bästa meningen som har yttrats i en av mänskligheten någonsin. Om du kanske fortsätter att ligga med en ny tjej varje kväll, då får du resa vart du vill i världen.
Det är starkt.
Det är starkt också, för jag tänker mig i den position som du var då, då du sökte det här programmet. I dina öron då kan ju inte det här uppfattas som någonting annat än att du drog en vinstlott.
Nej, jag tyckte att det var, alltså jag tyckte inte att det var så sjukt då. Nej, jag blev glad. Ja, jag bara, nu ska vi försöka, nu kör vi. Ja. Så var jag. Alltså, jag försökte men det gick inte.
Trist.
Du fick en målbild och en morot, men det är ju någonstans också, Kalle borde kanske någonstans känna människan Nemo. Är det här han, ska det vara det här det första som liksom blir hans genomslag hos svenska folket?
Det är mycket det här kommer handla om också. Jag skriver just nu en bok, jag har fått bokkontrakt och jag skriver just nu om kungen av Tylösand. Och jag kan ju säga, om jag ska uttrycka det milt, så kommer ju de kommer få sina fiskar varma kan man säga. Ja. För det är mycket som sköts väldigt, väldigt fel.
Det här känns ju som ett avsnitt av det här Black Mirror. Som handlar om liksom den cyniska tv-världen eller cyniska sociala medier, dokusåpa, att allting är liksom styrt. Ja. Man skiter i vilka som är där, att det är människor av kött och blod. Man vill bara ha tittarsiffror och skandaler liksom. Sen får folk göra vad fan de vill.
De visste ju exakt hur jag och Jocke Boy var, hur vi mådde liksom innan, vad vi var typer, och så körde de bara så. Och det kan jag tycka är jävligt ansvarslöst idag. Men det kommer bli allt det kommer i boken. Nu marknadsför jag lite här.
Ja, det är bra.
Helt rätt.
Ja, spännande.
Men du var på Kalles sida där i morots frågan. Nej, ställde dig bakom Kalle.
jag tyckte det var en fantastisk mening.
Ja, det är tv-historia.
Jag kan tänka mig att det är ju starka grejer. För det var ju nästan, det är heller ingen dokusåpa som har tagit det så långt i Sverige riktigt. Alltså i form av cynism och att dra åt tumskruvarna.
Nej. Ja, för det är bara sprit att ligga.
Det är ingen tävling, ingen poäng alls egentligen.
Man tog bort allt det här andra fluffet runt som ändå ska vara någon slags att man lurar folk. Alltså men som i Paradise Hotel så är det ju, nej men det är ju en tävling, förstår ni.
Eller
det är
ett socialt spel.
Ja. Men egentligen vill man ju åt
ceremoni.
Det var så intressant när folk efter programmet bara säger: jag hejade på dig, kungen av Tylösand. Jag bara, fan vad, tack. I vilken tävling? Knulltävlingen eller vilken tävling hejar du med på mig?
Hur gammal var du när du var med här?
Jag var 23, 22 eller 23.
Och hur gamla var folk var mellan 18 och 25?
Ja, det var ganska, alltså det var skillnaden mellan Paradise Hotel och kungen av Tylösand var att Tylösand skulle vara sköningar och Paradise Hotel ska vara snygga människor typ.
Okej. Så fru Lapdance
var en sköning.
Var en sköning.
Var ju inte
hon
det.
Var inte det, nej.
Nej, hon var arg bara hela tiden.
Ja, det var
hon klagade och gnällde.
Vet du, hon sa klaga på min storleken när vi var inne i lilla studentlägenhet.
Hon klagade hos dig och klagade på Tylösand.
Det enda hon gör i programmet är bara klaga på smutsigt och stökigt det är när jag drar hem tjejer. Hon är bara arg hela programmet.
Hon var arg hemma hos mig också.
På första dejt är arg fel.
Det var ingen dejt. Jag vet inte om han gjorde min lägenhet riktigt. Det var en efterfest och så var jag, kan man bo så här? Gud vad litet det är. Kan man bo så här? Och ringde någon kompis också på telefonen. Vet du vad jag är? Jag är världens minsta lägenhet.
Du är den enda som har blivit stilkritiserad av en tjej i kungen av Tylösand.
Ja, lowest of the low.
Det är roligt att någon i kungen av Tylösand bara, gud vilket liv.
Kan du bo så här? Hur fan kan du bo så här?
Ja. Så kan det gå. Men Nemo möte går ju jättebra, podden och så boken. När ska boken vara klar då?
Boken ska vara klar antingen till maj eller till bokmässan. Jag har fått två deadlines, det beror på hur mycket jag skriver. Jag är ungefär halvklar. Jag skriver själv då, jag fick frågan om jag ville ha en spökskrivare. Men jag har alltid skrivit mycket, jag tycker om att skriva, så jag vill göra det själv. Och det tar lite längre tid då, såklart. Men det känns ändå, alltså, om 20 år när man kollar tillbaka så vill man ju ha gjort det själv liksom. Det känns mycket bättre.
Helt rätt.
Ja, så antingen till maj eller till hösten. Men det känns bra, det är liksom jävligt omtumlande och jobbigt, men också jävligt spännande såklart. Cool grej att göra.
Ja, verkligen. Verkligen. Han Jocke Boy, han hade
skrev inte själv.
Nej, han skrev inte själv. Nej, precis. Nej. Är ni kompisar idag?
Vi har haft långa pauser och så. Alltså det är världens minsta överdrift att säga att han är en speciell människa.
Okay.
Han är ganska svår att ha relation med. Han är snäll och har ett gott hjärta, men han är ganska komplex, om man säger så. Han håller inte sina ord så ofta. Han är ganska hal, men jag tycker om honom i grund och botten. Men vi har haft många pauser i vår relation, för det är svårt att ha någon som vän liksom.
Såg du någonstans den här enorma liksom genombrottet han har fått i efterhand liksom? Först efter Kungarna, det var en väldigt diffus liksom. Mm. Men sen det här liksom att han har blivit en liksom Sean Banan, alltså en sån här barnidol. Kunde du se det komma?
Nej, men jag har alltid sett hans, han har driv, han har en fingertoppkänsla om vad som går hem. Han har det, även om han är väldigt speciell och konstig på sina sätt och ganska skev liksom. Så har han en fingertoppkänsla om vad som
går hem. Det måste
han
ju ha.
Men man undrar vilka hans, alltså vilka är då de här miljonerna följare? Är det, alltså för att jag har aldrig träffat en människa i min ålder som säger så här.
Kolla mycket Jockiboi.
Nej.
Nej.
Är det barn då bara?
Jag tror att majoriteten är barn, men sen så är han också så stor bland barnen att de vuxna intresserar sig också. Det tror jag. Att de känner att de nästan inte har någon val. Att de blir så här, vem fan är det här som han, mina barn är så, älskar och avgudar så mycket? Dina barn tycker inte om honom, eller?
Nej.
Grattis.
Nej, men jag tror inte ens de vet vem det är. Alltså.
Jo, det måste de.
Nej.
Ja, men, hur gamla är de?
9.
Ja, då vet garanterat. 100%.
Ingen aning.
Fråga, jo, fråga när du kommer hem.
Ja. Nej, men min dotter är ju alltså intelligent.
Jo, men hon har ju också en...
Hon gillar intellektuella saker.
Men hon umgås ju med andra människor i sin värld.
Nej, hon beror på mig, inte så mycket.
Nej, okay. Stå på skolgården är lite svår.
Ja, ja, det gör hon.
Ja, bra.
Ja, ja, jag tror. Min son är mer orolig för.
Pappa, här är min nya flickvän, Miss Lapdance.
Lady Lapdance.
Lady Lapdance.
Ah, ja, icke att få glömma.
Så jävla bra namn.
Va? Är din pappa den här losen? Jag var hemma hos honom redan när han bodde i en skog.
Han har så lite lägenhet.
Han har inte större än.
Vad har ni för relation till Sara Larsson?
Jag har henne som stående punkt i ett segment som heter Ett ord om i min podd. Mm. Jag frågar alla mina gäster så här, ett ord om, så tar jag upp Sara Larsson.
Mm.
Det känns som att, ibland känns det som att folk svarar pliktskyldigt nästan. Något så här positivt, att hon är stark feminist. Mm. Mm. Fast man ser i ögonen att de kanske vill säga något annat. Mm. Lite mer. Att de kan känna lite så här att hon är lite mycket. Så här. Jag personligen, hon är ju fantastisk på många sätt. Men jag kluver mig själv också. Vad tänker du själv?
Nej, men hon har ju ett starkt symbolvärde. Hon är ju en stjärna, givetvis kanske den största stjärna vi har inom musiken idag i Sverige. Och jätteduktig på det hon gör. Sen har hon ju ett symbolvärde, som du säger, att folk, att man måste liksom, hon blir som en symbol. Alltså, om man går på någon efterfest med lite yngre människor, så spelar de liksom Sara Larsson på repeat. Bara för att det blir som en så här, fan vad starkt det är ändå. Jag lyssnar på Alex Schulmans intervju med henne nu, podden Schulman Show.
Mm.
Och hon är ju då nyss fyllda 20 år, och jag är ju rädd, eller jag tror att det är nästan oundvikligt för henne, att hon kommer bli ett as snart.
Det finns ingen annan väg att gå, eller?
Nej, för att alltså, barnstjärnor generellt sett, ungdomsstjärnor, det går inte så bra för dem.
Nej.
Eller de har perioder i sina liv där de, och det här är ju ingenting mot Sara Larsson.
Men de måste spåra någon gång.
Ja, och det finns ju ganska mycket, för då har hon nästan dels att barnstjärnor får uppmärksamhet och folk säger ja till dem. Mm. Det är inte bra när man är i ung ålder. Man får framgång, man får pengar. Men hon har ju då ytterligare det här symbolvärdet att folk inte bara står och klappar händerna åt henne, utan också hyllar det hon gör som fantastiskt. Alltså hon har ju en extra nivå där. Vi kan lyssna på till exempel på när Alex Schulman då ställer en fråga om hur hon brukar festa. Och så kan vi bara se hans reaktion och vad hennes svar är.
Ja.
Okej?
Ja.
Men det brukar bli så faktiskt. När jag väl säger, men ikväll har vi kul. Då är det spia klockan 4.
Fy fan vad grymt.
Fy fan vad grymt.
Ja. Märklig reaktion alltså.
Visst är det?
Ja, men det är väl inte så jävla grymt att spy, eller?
Men är det inte att han förväntas absolut inte det? Att hon ska ha någon tonårsfylla som slutar med en spya klockan 4?
Fast varför inte, hon är 19 år.
Jo, men han tror kanske att jag kan inte gå ut
med folk. Nu får jag tolka Schulis här.
Ja,
jag tror att han är i den, att han har den aktningen för henne eller hennes position, att det som kommer ur hennes mun, det jag pratar om, blir större.
Alltså,
om du tänker vara en 19-åring, någon Lady Lapdance, jag blir spia klockan 4, skulle man inte bara fan vad
grymt lady.
Ja, det finns någonting i det där, och jag bara varnar henne, precis som jag varnar alla människor i hennes position. Det finns ju ingen i hennes position, så det är egentligen bara direkt att riktat till henne att passa dig, alltså du kommer bli ett as snart.
Du menar att hon skulle kunna säga så här, Josef Fritzl är en skön typ, och Schulman har sagt så här, ja visst,
fan vad grymt.
Nu tar vi det långt. men absolut, och framförallt så tror jag att det är väldigt farligt att vara i en position där allting du säger blir uppburet till något mer. Förstår du vad jag menar? Alltså, jag vet ju själv hur jag blir om jag har ett bra gig. Alltså jag blev utslängd från, en gång så gav Leif G. mig en komplimang och så blev jag utslängd från 2 nattklubbar den kvällen. För jag var så hög.
Ja, du var hög på din egen liksom förträfflighet.
Det är svårt.
Ja, det är farligt.
Ja, jag tänker. Och sen är det också, får de stå väldigt oemotsagd. Hon fick frågan om Alexander Bard i samma podd. Hon fick frågan om Alexander Bard, vad hon tyckte om han, för han har ju varit lite kritisk mot henne.
Ja, jag kan tänka mig att hon inte var superpositivt inställd till honom.
Nej, det var hon inte, men hon var också, det var liksom, jag kan lyssna på.
Ja. Så jag kan liksom, jag tänkte åt mig heller för att det är så här, det är stupid.
Och inte ens, men har du följt med det som Alexander Bard sa om dig?
Nej, men det är också så här, han är ju så dum, snälla. Nej, men jag kan inte ta åt, alltså jag tycker bara det är jättesorgligt. Gud vad tråkigt att han har 0% hjärnceller.
Men du orkar inte gå in.
Men jag orkar inte, för jag tycker att de är så dumma så att det är inte ens värt att lägga energi på.
Säga vad man vill om Alexander Bard, men jag skulle inte säga att han är dum.
Nej.
Han är ganska smart.
Ja, inte 0% hjärnceller.
Nej, det borde han inte. Han är ju filosof, va?
Ja.
Skrivit en hel del böcker om filosofi.
Vi kan nu börja hon avsluta sitt rant här.
Ja. Men också någon som kommer med som Alexander Bard, som då kommer och säger de grejerna han gör. Är det någon som är kapabel till en diskussion? Nej.
Nej.
Det gör han mycket, Bard. Han diskuterar mycket.
Det är en retorisk fråga, va? Svara själv på den.
Nej, men
det där är ett rimligt svar av en 90-årig tjej som har blivit påhoppad av.
Ja, absolut. Men det jag menar är att då ska vi också behandla henne som en 19-årig tjej.
Ja. Ja,
det,
så,
det som skiljer, vet ni vad som skiljer Sara Larsson från vilken annan 19-årig tjej som helst?
Framgången.
Ingenting.
Det är
exakt som att ta vilken gymnasietjej som helst och sätta henne i en intervju med Schulman. Förstår du? Det finns inget djup här, det finns ingen botten. Det enda hon har då i framgången, ja absolut framgången, där kan hon väl kanske berätta lite om, jag frågar om musikindustrin och så vidare.
Jag tycker man slås av det när man liksom hör henne i en podd. Hon var med i T.S. Knas för några år sedan där också. Mm. Att hon pratar om så viktiga ämnen konstant. Sen så hör man henne i en podd och då bara, just det, hon är bara ett barn.
Just det.
Då blir det så påtagligt,
ja,
liksom.
Just.
Det tänker man inte på att någon skriver saker, då är det bara så, sen bara, oj just det.
Nej, jag bara,
det är orimligt att lägga att hon är vår generations liksom, ikon. Det går inte att axla den.
Det är en tung börda att bära.
Ja, verkligen. Och alltså, det finns ju både Lindsay Lohan och han från Ensam Hemma vars förnamn man inte kan säga.
Michael Kligo.
Ja,
men Britney Spears. Alltså det finns ju hur många som helst.
Ja, men det var ingen som gick till Britney Spears och frågade henne om så här, hur Sverige ska skötas och så vidare.
Nej, det var det
nej,
inte.
Nej, jag bara varna. Men kan vi bara bolla lite till Alexander Bard också? För han har också betett sig...
Ja, nu ska du vara där då.
Nej, men jag tycker att han har varit Alexander Bard är ju fascinerande på ett sätt. För han kan ju vara väldigt intelligent. Alltså han kan ju vara som en filosof. Han, till exempel här i Nyhetsmorgon då från 95, så förutspår han då hur internet ska påverka oss i framtiden.
Ja.
Och hans analys,
95, det är länge sedan.
Hans analys är ju väldigt spot on när man hör den idag.
Ja, IT för många är det ju ett okänt begrepp. Hur skulle ni förklara det lättbegripligt?
Det som Mattias, alltså jag är ju gemensamt att vi inte är speciellt intresserade av tekniken. I alla fall så rabblar man en massa saker om megabyte och såna här prylar när man pratar om datorer. Det vi är intresserade av, båda två, även om vi sysslar med det på olika sätt, det är vad man kan använda tekniken till och vad man gör med sin dator hemma. Man pratar om att ni går in i informationsåldern. Det är egentligen nästa steg för vår civilisation. Vi har från början bott i byar och vi har flyttat från byar till städer. Och när man bodde i byarna för 150 år sedan, då var det kyrkbacken som var det viktiga. Liksom. Och där hittade man sina jämlikar. Och kom man inte överens med folk på kyrkbacken, då fick man skita i det. Sen flyttar man till städer och då börjar man hitta människor som är mer lika än själv. För man har mycket, mycket större grupp människor och letar sina vänner och bekanta och arbetskollegor ibland. Men idag går vi över till att se hela världen som en enda by.
Men så, det här med att människor behöver mötas, ögonkontakt, fysisk kontakt.
Jo, men det
kontakt.
Kommer finnas kvar, men allt det andra kan man egentligen ta via nät.
Ja, en bra analys ändå över vad som händer. Han är intelligent på det sättet. Så han har den sidan, en intelligent filosof,
verkligen,
forskare. Sen har han också den här andra sidan som mer påminner om någonting annat. Där han då, ja, vi lyssnar på det också.
Det här med rasism, har du diskuterat de frågorna med Bert Karlsson som ju ibland har beskyllts för att
Bert
fiska i sådana vatten?
Bert Karlsson är absolut inte rasist.
Han brukar ju ibland beskyllas för att fiska i sådana vatten med Ny Demokrati.
Du, människor som är rasister är rädda för att säga neger. Men om man säger neger är man inte rädd för att vara rasist. Speciellt om man som jag själv kallar sig själv bög. För säger man att man är bög, då får man säga att en svart människa är neger. Då är man inte
verkligen
rasist. Ja, det är klart
det är
man kan
en annan
göra det.
Sak att kalla...
Alltså, förstår ni, han är både filosofen och den här lite lätt rasistiska fulla forbrån från Borlänge. Alltså en sån här kille sitter vid julbordet och är lite så här. Såklart man får säga, alltså,
ska jag säga chokladbollar helt plötsligt?
Jag tror bara att han är väldigt, väldigt medveten. ungefär som Alex Schulman, han skriver en krönika som kommer att trampa folk på tårna. Han vet att det kommer att uppröra och det genererar för honom i längden liksom. Uppmärksamheten och så här, reaktioner.
Tror du att han går igång på det?
Ja, jag tror det. Alltså, men han är ju så jävla... Alltså, Bard känns för smart för att slarva, tycker jag. Att han skulle säga sådana saker så här, som skulle skada honom i längden. Jag tror att han har stenkoll alltså, på något sätt.
Ja, kanske. Men vad säger ni då? Det har ju väckt ett uppror att han ska få lämna på grund av den här typen av kommentarer, på grund av det han har skrivit om Sara Larsson, på grund av saker som han skrev efter Me Too. Mm. Att Virtanen exempelvis var oskyldig och så vidare. Att han då ska få inte sitta i talangjuryn tillsammans med David Batra, Bianca Ingrosso och LaGaylia Frazier.
Bianca är er favorit ju.
Jajamensan. Älskar Bianca. Men jag tycker att han ska lämna i idoljuryn, talangjuryn, för inte för det här uppropet, men för att slippa sitta och se jonglörer, buktalare, sångerskor, cirkusnummer, breakdansare, vilket jävla helvete att åka runt landet och leta talang i Sverige.
Det var en Sara Larsson slog igenom, va?
Då tar jag tillbaka var det så.
Det knyter vi ihop säcken,
tycker jag.
Otroligt i sådana fall. Nej, men stackarn. Men inte för sina uttalanden, vi har ändå åsiktsfrihet än så länge.
Så du är på den sidan då, om vi kör okej, inte okej här igen.
Då är jag drar en lans för att backa Bard i talangjuryn. Absolut.
Och det finns ju många röster som säger det.
Ska inte Nemo få säga nej här? Du ska ju vara mot mig.
Nej, men jag håller låter skitbra.
Okej.
Nej, men tänker du något?
Nej. Men jag håller lite med. Jag tycker att också det känns lite under vad han håller på med på något sätt. Vad ska han göra i talangjury? Han håller på med så här böcker och föreläsningar och debatter som seriöst. Ska han sitta där och tramsa?
Märkligt segment.
Ja, lite. Ja.
Men man kan ju säga att det finns en många som vill ha bort honom. Och det kan man ju säga, alltså, visst yttrandefrihet. Men också TV4 är ju en kommersiell kanal som faktiskt ändå,
så är det ju de som avgör.
Så att det är ju inte riktigt att säga så här, det finns ingen yttrandefrihet i Sverige på grund av att man plockar bort en människa från en kommersiell kanal.
Nej, så det är ju, alltså, alla kommersiella kanaler gör ju precis vad de vill. Alltså oavsett vad. Men det blir så här, ska en liksom Twitterstorm på, alltså ska en pöbel bestämma vilka som gör vilka jobb. Det blir så jävla märkligt, tycker jag.
Det intressanta är, vart går gränsen? Alltså, hur långt kan han gå? Alltså, vad skulle han kunna liksom se nästan olagliga saker? Eller förstår jag menar? Liksom, nu är han ju på gränsen. Nu är han ju någonstans där, liksom, mitt emellan. Han är ju nära. Alltså,
han har ju pratat om att vi absolut måste legalisera droger i Sverige.
Jag skulle säga att det här klippet med han säger, N-ordet är ju egentligen över gränsen. Alltså för vad som är anständigt i svensk
TV4-myssofforna.
Ja, absolut. Ja. Och det här är ju ingenting som jag sitter och säger heller, måste jag vara tydlig med. Det här är inte, det är inget klipp som jag har gett tummen upp till. Utan tummen ner.
Du har inte likat det.
Tummen ner, det är mitt enda tummen. Så är det. Nej, men det ska man ta bara. Men jag kan ändå se en förskjutning i det här. För att folk nu stöttar honom på ett annat sätt än vad som skulle ha hänt kanske för 2 år sedan. Alltså, folk väcker mer då, som du gör, Jakob, att de säger att nej, men yttrandefrihet, vi måste få uttrycka oss. Man kan vara en idiot i vissa avseenden, men man ska ändå få göra sitt jobb. Mm. Jag tänker på en kollega till oss, K. Kringland Svensson, som för lite drygt 2 år sedan sa att han ville dra en yxa i Åsa Linderborg.
En viss del av Åsa Linderborg.
Ja. Blev uppsagd från alla jobb. De tog bort hans bok från Akademibokhandeln. Sen skulle han då ut på en ny turné i januari 2016. Och då ringer DN runt till alla krogar som har bokat honom för den här showen. Och frågar så här, tycker ni att det är lämpligt att ni har honom uppträdandes här på Bondenbar? Tycker ni det är okej att han uppträder här i Göteborg? Oh. Och då, för 2 år sedan, så slutade det faktiskt med att en lokal i Göteborg avbokade honom. Mm. Efter att det ändå, alltså deras reporter hade då ringt upp och frågat.
Där fanns det ingen så här se mellan fingrarna på att,
nej, och jag tror att
alla får göra misstag.
Nej, och jag tror att det är en förskjutning som har skett de här 2 åren. Mm. Alltså jag tror att om K. Svensson idag skulle göra det här, absolut, såklart han skulle bli av med en massa jobb, absolut. Men jag tror inte det skulle förfölja honom lika hårt, och jag tror att folk i en större utsträckning skulle kunna tänka så här, men vad fan, ett misstag, eller jag tror att det är en motreaktion mot det superpolitiskt korrekta som vi har haft i väldigt många år.
Om du då inte får en MeToo-stämpel på dig, då ryker du ju ganska snabbt. Det är inga rättegångar som har liksom föregåtts att få sparken från vissa.
Nej, MeToo är ju det starkt.
Det är ju starkt, men just åsikter eller liksom klumpiga klavertramp som K. Svensson utgav, där, det är ju märkligt att DN ska sitta och liksom bestämma vilka krogar en ståuppkomiker ska uppträda på.
ja, det var väl med att de ringde och var så här
känner ni er till freds med den här bokningen?
Ja, och då var det vissa som kände nej, det kanske vi inte gör, eller gör vi det? Eller?
De blev väl livrädda att det skulle bli skriverier.
Ja.
Men det är viktigt att ge folk en andra chans. Alltså, vad fan, om vi har ett samhälle som skriker efter förändring, då måste vi också välkomna förändringen. Vi kan inte straffa folk i all evighet. Det går inte heller. Det låter helt sjukt att de ska ringa upp krogarna. Om han har bett om ursäkt för att ha gått vidare, alltså vad fan. Ja, vad säger baden om ursäkt, K? Det är dock tveksamt. Jag ångrar mig.
Ja, han bad väl lite om ursäkt, men...
Jo, men det gjorde han väl. Han kände väl att... På fyllan och villan i en liksom direkt sänd morgonpodd.
Hans ursäkt hade kunnat vara bättre, absolut.
Alltså bad han om ursäkt på grund av att han kände det eller på grund av konsekvenserna?
Ja, det är väl...
Upp till var och en.
Det är alltid intressant.
Men lite intressant då, bara för att knyta ihop säcken. Åsa Linderborg då, som drabbades av K. På den tiden då för 2 år sedan var hon egentligen den första och enda som skrev en ganska nyanserad... Hon var alltså den som hade drabbats direkt av det han hade sagt. Hon
hotet.
Var
den som,
hotet, ja. Men hon skrev en ganska nyanserad krönika om det, vilket var väldigt beundransvärt, tycker jag. Alltså i en tid där alla var så här, för fasen, det här är manliga komiker, det är sånt här de tycker är kul, det här är en kultur som de har fostrat i år. Jag vet bland annat han Esan Fadakar på Aftonbladet, han var väldigt så, han sa så här, åh gud, vilken obehaglig manlig, vad hände med honom? Han försvann han helt efter
det. Försvann lite efter.
Märkligt, ja, konstigt.
Tyst om den pennan,
ja,
just
det var konstigt. Ja. Men han var då, och hon skrev också i veckan en krönika om MeToo, där hon sa att revolutioner som inte tål invändningar är dömda att misslyckas. Hon var lite nyanserad, det var en väldigt bra text, tyckte jag. Och många har varit kritiska och många har sagt att joho, man kan visst ha invändningar mot MeToo. Man måste bara ha invändningar på det sättet som vi tycker.
Men det där är, alltså, det måste ju finnas nyans. Alltså ett samhälle utan nyans i alla diskussioner är ju livsfarligt. Att om allt är svart eller vitt kommer liksom, det kommer ju ingenting gott ur det.
Och ett samhälle där ett misstag borta för alltid. Det är också helt omöjligt att navigera i ett sånt.
Åsa Linderborg skriver bland annat om Kevin Spacey då, som nu har plockats bort. De har plockat in andra skådespelare istället för honom och klippt bort honom ur filmer. Och House of Cards ska ju färdigställas nu, men han är helt bortskriven. Hon skriver: kommer han någonsin få filma igen? Förmodligen inte. MeToo godtar inga preskriberingar. Preskriptionstiden för våldtäkt är 10 år, men i MeToo skördas människor för saker de sagt och gjort, eller påstås ha sagt och gjort för längre sedan än så. Ja, jag tyckte det var en bra text. Man kan ha invändningar mot mycket av det hon säger, men hon är, jag tycker det är fascinerande och det är beundransvärt av henne att vara mitt i allt det här och vara en av de som uppenbarligen har drabbats av mycket av saker, men hon kan ändå vara nyanserad och se det från två, och det vill man åt mer i samhället, mindre svart och vitt, mer gråzoner, och därför tycker jag Åsa Linderborg förtjänar veckans applåd.
Har vi börjat med veckans applåd? Ja, det är 2018.
Ett nytt segment som jag försöker jobba in.
Skitsnyggt.
Ja. Så nämnde jag även att Sara Larsson är min idol.
Du gillar henne?
Ja, ja. Kan inte du bara ställa en fråga, den här ett-ords-segmentet?
Ett ord om, vi kör med Messiah Hallberg då. Sara Larsson.
Gudinna. Och där klipper vi till vignett. Vi nämnde honom förut lite grann här kring Nemos medverkan i vissa tv-program. Vem tänkte du prata om den här veckan, Jakob?
Jo, men det slog ju ner som en bomb, en nöjesbomb. Till och med tidningen... eller nätsajten Stoppa pressarna skrev ju om det här.
Då vet man.
Det var de som skrev att jag hade en djup livskris efter Let's Dance också.
Stoppa pressarna just. Ja, jag älskar Stoppa pressarna.
Det är min enda sån nyhetskälla.
Det är du och den och Avpixlat som du hittar alltid. Nej, men Kalle Schulman ska sluta med Instagram. Han ska göra detta på ett lite annorlunda sätt. Och han har gjort, det skrev han i sitt 111:e sista inlägg. Så han tog lite höjd, kan man säga. Alltså, han skrev så här: det här är mitt 111:e sista Instagram-inlägg. Nu kommer jag räkna ner.
Det är en väldigt lång... det är längre än när de ska skjuta upp en man till morgonen.
Ja, jag lägger ut ungefär ett Instagram-inlägg i veckan. Så det skulle vara alltså 111 veckor fram.
Det är 2,5 år ungefär.
Hade du särskild matte, din jävel?
Ja, men det är lite som när Christer Björkman sa att han skulle lägga av med lämna Melodifestivalen. Det här var, sa han ju i vintras då. Att han gick ut i stora rubriker: jag ska lämna Melodifestivalen.
Åh nej, Christer!
Många sörjer det här såklart, men jag kommer, ja, det här kommer bli, ja, i alla fall. Och sen så frågar man, okej, så du lägger av då redan nästa år? Nej, nej, nej. Efter det här året kommer jag fortsätta i 4 år till. Sen är jag klar. Alltså.
Ja, man får ju ta det med en nypa salt. Alltså, jag älskar ju Kalle, men han har ju sagt saker förut som inte riktigt har hållit. Alltså, du vet, han ska ligga av med iPhone och du vet, det är ju saker ibland. Ja. Så jag tror inte det kommer... Det är hans inkomstkälla också, Instagram. Det är hans jobb nu. Han är ju en influencer.
Ska det är ett jättestort jobb.
Ja, men ska han ta bort sin inkomstkälla? Jag tror inte det.
Ja, men jag tror när vi hade han som gäst här så var han ju väldigt besvärad av att han numera var, som han kallar det, en Anna Bok-kändis. Mm-hmm. Att saker han skriver om på ett liksom Facebook-uppdatering blir en stoppa pressarna-nyhet. Mm. Han behöver inte göra som Messiah Hallberg och gå in i en livskris för att stoppa pressarna ska liksom bry sig. Nej, men, och Kalle Schulman då, det jag ser som en liten trend i det här, det är liksom, för det han säger är, anledningen till det här, det är att han är trött på all skit man får av följarna. Att det ska liksom bli debatter i hans flöde om det är okej för honom att lägga upp en bild på barnen vid granen med en hashtag Volvo Cars. Eller, jag menar, han lägger väl upp vad fan han vill i sin... Alltså det, egentligen.
Det är så märkligt med folk som klagar på följares reaktioner när man väljer att vara en sån person. Det är ju lite, så här, lite motsägelsefullt kanske.
Ja, för jag har hittat fler personer då som stör sig på reaktioner på vad de gör i sociala medier. Vi hade Samir Badran junior, för detta gäst här. Mm. Han gick ut före jul här och sa att nu tar jag ett break. Nu brejkar vi.
Vad är det för dialekt?
Ja, brejk. Jag tar ett brejk.
Från Värmland?
Är han värmländ? Nej, han är från
Östgöte.
Linköping. Uh-huh. Nu tar jag ett brejk. Utan dialekt. Han tog ett break.
Uh-huh. Är Samir Badran juniors dialekt och utseende de mest...
inkompatibla. Ja, det är två olika världar.
Verkligen. Eller? Han är otroligt älskvärd, är det inte det?
Jo.
Man gillar honom väldigt mycket. Alltså.
Nej, och det han... Pausen var på grund av... Jag pallar inte trycket från mina följare. Därför måste jag pausa. Han pallade alltså inte trycket från följarna som kräver av Samir Badran junior att han ska fortsätta. Och Bianca Ingrosso, en god vän till oss här på Freakshow, hon har också gått ut och sagt att på grund av att hon då har en dokusåpa om sitt liv, ett Instagram-konto om sitt liv, en blogg om sitt liv, en podd om sitt liv.
Tänk nu på det. Folk blev upprörda sist du var på henne.
Så bör folk känna igen henne.
Jag fick mejl från folk som var utbrända. Och så
förlåt för de som tyckte det var... Men skit i utbrändheten.
Ja.
Folk känner igen henne nu när hon går och handlar på stan.
Ja.
Det här tar på hennes krafter.
Okej, okay. Ja, du menar så. Okej, okay. Jag förstår. Det kan jag gå
och följarna. Jockeyboy hade också ett tårdrypande YouTube-inlägg där han sa, fy fan, ni fattar inte hur jobbigt det är att känna den här pressen av er. Alltså det är följarna, tittarna, lyssnarna som pressar de här stackarna.
De vänder spegeln utåt.
Ska man vara hård så ska man ju säga så här, att de har ju valt det själva. Men ska man vara snäll mot dem så vet ju inte vi hur det känns att ha 800 000 följare på andra sidan.
Nej, inte ens ihop.
I mitt huvud så kan jag ibland tänka mig att de är så många. Men visst, nej, det är de inte.
Nej, men jag tror så här. Kändisar som klagar på hur jobbigt det är att vara kändis. Där tror jag svenska folket är så här. Ingen bryr sig om... Alltså, jag ser inte att de har rätt, folket, när de säger att ingen bryr sig! Men jag tror att folk tycker så.
Mm.
Alltså, precis som du säger, det är liksom som att klaga på ryggont för att det är jobbigt att bära guld mellan liksom övre och nedre våningen i etagelägenheten på Östermalm.
Mm.
Det är ju ingen som med pistol har krävt att du ska ha ett Instagram-konto, att du ska ha en YouTube-kanal, att du ska ha en dokushoppa om ditt liv.
Men jag tror att det...
Så det är väldigt svårt att... Jag säger inte att det här är rätt, jag säger bara att jag tror det är svårt att få sympati.
Mm. Men du och jag är ganska extroverta. Jag tror det är svårare för oss att förstå. Men det är kanske lättare för Messiah att förstå, som är ganska...
Fast alltså, jag kan inte, jag har svårt att relatera till det. För att jag tänker att både Bianca, Jockeyboy, Kalle, vem var det mer?
Samir Badran junior.
Det är ju folk alltså, med all respekt för alla dem. Om de tar bort den...
När man börjar en replik med all respekt så vet man att det kommer skit.
Väl dina ord väl nu.
Nej, men med all respekt för dem så är de ju alltså deras exponering av sin egen person är ju deras främsta begåvning.
Mm. Ja, det enda begåvning.
Nej, det sa du det. Det sa inte jag.
Främsta begåvning.
Begåvning.
Nej, men det är deras enda. Det är ju det de har hela... Alltså, ingen har
sin
ju krävt av Jockeyboy att filma sig, han och hans flickvän i deras lägenhet i Norrköping när de låtsas pranka varandra. Det är ingen som har liksom... Och folk har börjat följa det här. Och då blir han då till slut hatisk mot följarna. för att det liksom uppstår någon form av tryck och någon form av förväntan. Men jag tror den ligger bara hos honom.
Vänta, har jag förstått rätt här? Du tycker alltså Jocke inte är en bra musiker?
Han har bra kollegor som hjälper honom att få till schyssta dänger som funkar.
Nej, men jag har
men
mer...
det är ju säkert Swedish House Mafia också. Man ska omge sig av positiva...
Jag har mer respekt. Det är fånigt med artister också som klagar på kändiskap. Absolut. Men det är, på något sätt är det, finns det mer... Jag har mer förståelse för det. En författare eller en fotbollsstjärna eller någonting som säger så här, ah, det är lite jobbigt att folk kommer fram till mig när jag är ute.
Alltså för det var de... inte det som
nej,
var...
Nej, det var inte nej. Det ni marknadsförde på. Men det är lite dubbelmoral att sitta och tjäna jättemycket pengar på att exponera sig själv. Och sen då vända det och säga att det är så jobbigt att ni kräver att jag ska exponera mig själv.
Men har Samir Badran tryck från sina följare på Instagram?
Ja, säkert. Alltså... Folk är galna. Alltså, du vet, vi var ju med i dansprogrammet samtidigt. Och de här barnen, de stod när han kom, de slet igenom.
Jo, det är säkert jättejobbigt att gå på liksom McDonald's en söndag morgon. Men att tro att bara för att mitt Insta-konto, om han skiter och postar en bild på tre dagar.
Mm. Nej, det är roligt att tänka att han, det är roligt att tänka att han har kreativ vånda. Alltså som de stora författarna.
Du bara fortsätter.
Jag har släppt en jävla bra bok och nu ska jag uppföljare på uppföljare. Så bara okej då. Hallå, jag heter Samir. Där har ni det. Och jag gjorde det igen. Jag gjorde det igen.
Jag ska då ställa mig nu på det här, de här kändisarnas sida. För att vara kändis är tuffare än man tror. Jag har bara listat några kändisar som har funnits i världshistorien. Och så har jag liksom sett hur har det gått för dessa människor. Hur har liksom deras öde, deras liv tagit dem från kändiskap till vad de gör idag. Mm. Och bara några random här så får ni se hur ni tycker att det har gått. Mm. Jag börjar då. Michael Jackson, död. Whitney Houston, död. Heath Ledger, död. Amy Winehouse, död. Kurt Cobain.
Han lever.
Kurt Cobain död. Död. Robin Williams.
Också.
Ni förstår.
Död.
Philip Seymour Hoffman.
Du har gjort en lång lista med folk som är döda.
Anna Nicole. Nej, jag bara random googlade kändis.
Yeah. Yeah.
Nej, men det här är ju människor som har tidigt i livet liksom med droger, mediciner, självmord. Och det här är ju då kända människor som blir för kända för sitt eget bästa, tror jag. Att det skördar liv. Så därför är jag beredd att ställa mig bakom då Kalle Schulman, Jocke Boy, Bianca Ingrosso och Samir Badran junior. För att det är tuffare man tror.
Det är alltså den svenska motsvarigheten till de namnen du drog upp precis. Det är generöst.
Nu tog jag inte Elvis Presley, död. Marilyn Monroe, död.
Ja, nej men bra. Nemo, du fortsätter med din bok antar jag då, så kan man höra din podd varje, är det samma dag varje vecka?
Varje måndag släpps Nemo möter en vän.
Mm. Också här på Radio Play.
Yes, såklart. Vi är syskon.
Ja, det är vi. Mm.
Men bara stor eloge till alla dessa med så här Hallberg, Lasse Åberg. Det är en stor bredd.
Men är det sannoliken.
För fantastiska människor du får möta liksom. Det måste ändå vara jättekul. Skitkul jobb.
Ja, men det är ju en dröm. Ja, fan, det vet väl ni att få försörja sig på sin hobby är väl allas dröm liksom. Mm. Det är ju otroligt. Alltså bara den känslan liksom så här, så det är ju jättekult såklart. Och sen så jag tycker det är kul att träffa de här äldre som är Lasse Åberg idag. Alltså du vet de som har långt liv bakom sig. Det finns ju många stories där.
Ja, verkligen.
Det är väldigt kul.
Och Johan Reborg har du träffat. En kollega till oss.
Sa jag att han gillade mig eller?
Gjorde det? Gillade dig?
Var det första du sa när jag kom in i studien? Jag bara hörde det.
Du kom ju precis till den meningen. Det var ju en historia bakom också.
Det var inte bara att han stod och väntade på att få skrika att Johan Reborg älskade min intervju med honom.
Det var det enda jag ville berätta när jag kom hit. Sen vill jag gå.
Tack, då var jag klar.
Kan stå på CV.
Kul. Följ gärna Jakob Ökvist på sociala medier.
Och rockklassiker med Jonas och Jakob.
Just det, en riktig pannkow har jag hört.
Ja, det är roligt.
Ja, Nemo Hedén heter det, Nemo Hedén på Instagram.
Yes.
Och mig kan man följa med Messiah Hallberg på Instagram, Twitter och Facebook. Jag hörs även i Tankesmedjan i P3 nu måndagar och tisdagar. Det är lite som det här programmet med sköna spaningar, fast lite färre spaningar om Kicken. Det är egentligen skillnaden.
Det är fan.
Det är typ det enda.
Ja, det är typ det enda.
Har P3 kvar den här? Den visslingen?
Nej.
Vad slutar med den?
Har de slutat med farfar? Har de slutat med.
Inget får vara som det var.
Kul att vi är igång igen. Det är ett nytt år. Vi ska vara tydliga med att 2018 kommer bli det bästa freakshow-året hittills.
Garanterat. Ja. Kan inte bli sämre än 2017.
Inte, vilket jävla skitår det var.
Ja, det gick inte bra.
Nej, men vi har redan börjat starkt med Nemo här i studion. Tack för att ni lyssnar. Vi hörs nästa fredag igen. Ta hand om er själva och varandra. Ja, vill du prova avslutnings...
Ja!
Freakshow är...
Freakshow är en rektal termometer upp i den N-types-öppningen som vi kallar svenskt underhållningsliv. Nästan en applåd på det! Andra applåden.
Trevlig helg på er. Vi hörs snart. Så klart.